P1, Sveriges Radio.
Besluten som format Sverige. Striden om brytpunkten.
Med Erik Hedtjärn och Maggie Strömberg.
Hösten 2013 så är den stora inrikespolitiska grejen budgetprocessen och striden om brytpunkten. Varför var det här så viktigt?
Ja, men det är första gången som det här politiska dilemmat som präglar vår tid når en sorts kokpunkt.
Alltså, det vill säga det om hur man ska få ihop en majoritet i riksdagen när de gamla blocken har fått sällskap av Sverigedemokraterna och vi i princip har tre block.
Ja, nu 2018, då är det här problemet jättestort och ser bara ut att liksom tillta. Men om man backar till början av förra mandatperioden, 2010, då börjar man se konflikter runt budgeten. Och sen mot slutet av den mandatperioden, 2013, då för första gången så blommar de här konflikterna ut och blir det liksom en riktigt stor politisk strid om det. Vi går in och så sätter vi oss.
Det är jättekul att vi är här.
Ska du ta din gamla plats då?
Det är ett ganska pampigt rum det här, eller hur?
Anna Kinberg Batra är tillbaka i finansutskottets sessionssal i riksdagen. En av de platser där den här berättelsen utspelar sig från augusti till december 2013. En höst där den nya smärtpunkten i svensk politik skulle avtäckas och i förlängningen bryta den borgfred som rått runt den sammanhållna budgetprocessen i decennier.
Det händer någonting med språket och stilen när man är här inne och alla... alla är lite högtidliga här inne.
Många hade väntat sig att Anna Kinberg Batra skulle bli minister efter valet 2010. Men istället blev hon ordningsman och kassör när hon utsågs till moderat gruppledare i riksdagen och finansutskottets ordförande.
Alliansen hade vunnit sitt andra val och men regerade i minoritet. För då blir det ju helt avgörande för allting att både hålla ihop riksdagsgruppen och alliansen och också se till att budgeten går igenom riksdagen. Och det här var ju ett hårt jobb då för varje år och sen blev den här stora striden den hösten.
Inför valår brukar en regeringsbudget vara sockrad med förslag som syns i väljarnas plånböcker. Och den andra alliansregeringens sista budget var inget undantag. Det hade kommit signaler om att finansminister Anders Borg skulle ha med ett femte jobbskatteavdrag för 12 miljarder och en höjning av gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt i budgeten. 110 000 väljare skulle helt slippa den statliga inkomstskatten och för de som tjänade mer än gränsen så skulle det ändå innebära en skattesänkning. Totalt skulle det kosta 3 miljarder att höja brytpunkten. Men i augusti 2013, månaden innan regeringen skulle lägga fram sin budget, kom en första föraning om att lugnet och stabiliteten som omgett budgetprocessen i Sverige kunde vara hotad.
Jag var tjänsteman, jag var politisk sekreterare här i riksdagskansliet.
Oskar Sjöstedt, som idag är riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson för Sverigedemokraterna. Han var redan då med i en inre krets som drog upp planerna för hur partiet med hjälp av budgeten skulle ta sin oppositionsroll till en ny nivå den här hösten.
Så det här var ju första gången som vi gick in på hela liksom budgetprocessen. På det som är liksom ganska känsligt, det är ju själva, alltså hela den ekonomiska politiken, hela budgetpolitiken.
Den första signalen kom 23 augusti. Jimmy Åkesson berättade i DN att han kunde tänka sig att släppa förbi den stora pjäsen i budgeten, det femte jobbskatteavdraget. Däremot vill han inte släppa fram förslaget om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt.
Sverigedemokraterna kommer att försöka stoppa regeringen från att föreslå höjd inkomstgräns för när statlig skatt ska betalas.
Vi var ganska tydliga så att säga, i vårt förhållningssätt.
Partiet kommer att lägga ett förslag till yttrande från finansutskottet om att riksdagen är emot en höjning av inkomstgränsen, uppger TT.
Och tanken med det var?
Tanken med det var att förmå den övriga oppositionen att agera på ett sånt sätt att vi skulle kunna stödja det.
Oskar Sjöstedt. Sverigedemokraterna spelade helt medvetet på två tabuämnen i svensk politik här. Det första förbjudna var att andra partier överhuvudtaget kunde tycka eller rösta likadant som SD. Det andra, det var att driva skarp oppositionspolitik kring budgeten och bryta ut eller stoppa delar i den.
Kommer inte att ställa sig bakom initiativet.
Inte heller Reinfeldt-regeringen verkar ha tagit hotet på särskilt stort allvar, för när de började släppa delar av budgetinnehållet så fanns både förslaget om ett femte jobbskatteavdrag och den höjda brytpunkten med. Och
därför så flyttar vi upp brytpunkten för statlig inkomstskatt från 36 000 till ungefär 37 500.
Dagen efter, i samband med riksdagens högtidliga öppnande, utspelar sig en ovanlig scen direkt sänd till SVT Forum.
När det gäller då det som kan bli höstens rysare i parlamentet, alltså i riksdagen, huruvida regeringen får igenom sina skattesänkningar.
Bakom ett bord står oppositionens partiledare. På varsin kant vänsterns Jonas Sjöstedt och Miljöpartiets Åsa Romson. I mitten Jimmy Åkesson och Stefan Löfven. De rödgröna partierna har alla kritiserat både jobbskatteavdrag och brytpunktshöjning. Mot slutet så vänder sig Jimmy Åkesson till Stefan Löfven.
Jag ger ett tips då.
Absolut.
Vi ska ju inte förhandla, för det gör vi ju inte såklart. Men när ni nu lägger fram någon form av initiativ kring jobbskatteavdraget och brytpunkten, så är det ju ett tips att man separerar de här, eftersom vi faktiskt då förespråkar jobbskatteavdraget men inte en höjd brytpunkt. Så ni kan ju ta med det när ni förhandlar.
Vad säger de om det?
Vi sköter vårt. Så sköter ni ert, så sköter vi vårt. Vi fixar det.
Jimmy Åkesson ställer ju samma fråga här som han har gjort under sina 8 år i riksdagen egentligen. Alltså, varför ska ni avstå från att driva er politik bara för att vi tycker samma sak?
Ja, och det finns, ställer man frågan så finns det bara ett sätt att svara på den, och det är att nej, vi tänker fortsätta driva vår politik och ni får göra som ni själva vill.
Men ändå, så Socialdemokraterna tvekar ju här. Varför det?
Socialdemokraterna och alla som tittar på det politiska spelet tvekar för att det finns en till storhet här. Det finns någonting som alla liksom refererar till i den här historien och förhåller sig till, någon sorts djuphistorien, en ankarpunkt.
Vad är det?
Det är 90-talet.
Per Molanders yrkesliv var statstjänstemannens.
Ja, det stämmer. Jag har arbetat i statsförvaltningen eller dess närhet i 30-35 år.
I början av 90-talet kom Per Molander till ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, där han installerades som kanslichef.
Och jag satte igång ett projekt som handlade om budgetprocessens effekter på statsskuldsättningen.
I projektet jämförde han budgetprocesserna i de dåvarande EU-länderna med Sverige. I riksdagen, där man samtidigt höll på med en egen översyn av budgetprocessen, gick arbetet trögt. När Per Molanders ESO-rapport blev klar blev den en förnedrande väckarklocka för riksdagens ledamöter. Sverige hamnade näst sist i jämförelsen mellan Grekland och Italien i spagettiligan, som den kallades. Eller?
Ja, det var Claes Eklund som skapade den termen.
Problemet man såg var att själva formerna för hur parlamentet fattade beslut om ekonomisk politik kunde göra att det blev lätt att dra på sig stora underskott. När varje utskott i riksdagen fattade beslut om hur mycket pengar deras politikområde skulle göra av med, så fanns det hela tiden en tendens att politikerna gynnade det egna området. Försvarspolitiker tyckte att försvarsfrågor var viktigast, miljöpolitiker tyckte att miljön måste få kosta mest och så vidare.
Det ledde till en högre statsskuld. Och statsskulden var ju det som vi upplevde som ett stort problem.
För att komma runt det här till kortakommandet i mänskligt beslutsfattande, som Per Molander kallar det, och därmed slippa skenande statsskulder, så skulle man ta besluten i omvänd ordning.
I det gamla systemet så gällde ju en sorts nerifrån och upp princip. Det vill säga, slutsumman av budgeten blev vad riksdagen redan hade beslutat på anslagsnivå. Så adderade man detta och så blev det budgeten. Nu vänder man på hela processen och säger, nu börjar vi uppifrån och säger, så här mycket pengar finns det att göra av med. Och sen arbetar man sig neråt. Det är det som kallas då för top-down-budgetering på jargongen.
Reglerna och praxisen kring budgeten blev sen tillsammans med överskottsmål och den oberoende Riksbanken symboler för det nya, strama, ansvarsfulla Sverige som härdats av budgetsaneringens stålbad. Ett land som aldrig mer skulle hamna i spagettiligan. Och det här arvet, det vägde tungt när det drog ihop sig till strid hösten 2013. Den som ägde frågan var Stefan Löfvens finansministerkandidat Magdalena Andersson.
Hej. Erik.
Hej. Nej, men det var ju att det var fel i sak att det går fram med de här skattesänkningarna. Men det var ju en no-brainer. Men det tyckte ju vi verkligen att det var en oansvarig ekonomisk politik. i och med att det ökade underskottet i en uppåtgående konjunktur. Sen var ju då frågan, och som ju var viktig inte minst för mig som ju har en bakgrund i att varit aktiv under 90-talets budgetsanering, och där är för mig oerhört viktigt att vi värnar budgetprocessen, det finanspolitiska ramverket. Och där var det ju viktigt att ha en djup diskussion om, kan man göra på det här sättet?
Finns det något sånt där ögonblick då du är så här, nej nu gör vi så här, som du minns?
Och jag minns att vi hade en diskussion i gruppstyrelsen just då, som är de som leder den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och där jag var ju då inadjugerande, där vi hade en diskussion om budgetmotionen och också hur vi skulle göra, och där jag kommer ihåg att jag gick därifrån och kände mig väldigt övertygad om att det här var rätt beslut att fatta.
Vad var det som satte sig där då, om du skulle formulera för mig? Vad var den här kärnan som du då nådde?
Nej, men att intentionen med både det finanspolitiska ramverket och budgetlagen är att säkerställa att en minoritetsregering klarar av att driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Och att då ha en riksdagsmajoritet som förstärker det offentliga finansiella sparandet, det är helt enlighet med innebörden av de här regelverken. Hade vi däremot gjort så att vi hade stoppat en skattehöjning, det hade man aldrig kunnat göra. Det hade varit oansvarigt. Men då handlar det om att stärka de offentliga finanserna, inte att försvaga dem.
Magdalena Andersson om sitt Rubicon hösten 2013. Dagen efter att finansminister Anders Borg lämnat över sin budget till riksdagen så gjorde oppositionen sitt första drag. Mycket talar för att de kommit på den här strategin själva, men det såg bestickande ut att de valde precis samma manöver som Jimmy Åkesson föreslagit för Stefan Löfven i SVT Forum dagarna innan. I skatteutskottets protokoll från den 19 september kan man läsa att de rödgröna föreslagit två tillkännagivanden till regeringen. Det första, om att det femte jobbskatteavdraget ska avvisas, röstades ner. 8 var för, 9 mot. I omröstningen om det andra förslaget bytte Sverigedemokraternas sida. Precis som Jimmy Åkesson lovat i SVT Forum röstar de mot höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt.
Det här blir klart efter att Sverigedemokraterna ställde sig bakom de rödgrönas tillkännagivande i riksdagens skatteutskott under förmiddagen. Leif Jakobsson är vice ordförande i skatteutskottet och socialdemokrat.
Hur säkra är ni på att få igenom att stoppa höjningen av brytpunkten?
Det är vi inte alls säkra på. Vi vet bara att vi, att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister är överens om att föra det här hela vägen. Men vi ger regeringen en öppning att backa.
Så det här är en chansning då?
Ja, det är väl alltid politik.
Missnöjet och konflikterna som puttrat under mandatperioden började nu sjuda. Frågan gick vidare från skatteutskott till finansutskott och den moderata ordföranden Anna Kinberg Batra.
Jag minns i kroppen var jag var, när och så vidare. Så här inne satt vi då oktober 2013. När en majoritet här inne då, med socialdemokrater och sverigedemokrater och Miljöpartiet och Vänsterpartiet enades emot alliansen här inne i finansutskottet. Och då satt jag här på ordförandeplatsen då. Och sen stod vi kvar här inne, jag och min medarbetare Johan, för det fyllde snabbt på med journalister i korridoren. Och för en vanlig utskottsordförande så var det inte klungor med journalister en del av vardagen precis. Jag var ganska ovan vid det här laget. Så vi stod här i hörnet stod vi och samlade oss lite grann innan jag gick ut och var jättearg.
Själva budgetbeslutet, det är en helhet där alla utgifter och hela inkomstberäkningen hänger ihop.
Jag är barn av 90-talet. Jag var student under 90-talskrisen och gick på Handelshögskolan och jobbade med att svara på allmänhetens brev till Carl Bildt när han var statsminister. Och då var ju folk hemskt oroliga för sina jobb, för att kan man bo kvar, hur ska det gå med allting när räntorna skenar och det är oroligt i världsekonomin. Man ska titta tillbaka till 90-talet för att förstå varför det är viktigt och varför vi slogs för det den här hösten. Så här gick vi ut då den här...
Vad var det, den 15 oktober?
Det bör ha varit, ja.
Det fanns ju ett underlag i regeringskansliet vid den här tiden där man gick igenom möjligheten att dra tillbaka den här skattesänkningen för att man då inte skulle förlora i riksdagen. Men samtidigt så ska det inte ha varit någonting som man riktigt allvarligt övervägde, utan man stod fast vid sitt förslag. Varför det?
I politik så är det ju ofta så att i efterhand så ser det ut som att utgången ska vara given, men när man är inne i det så vet man inte. Och det händer någonting som ingen hade väntat sig skulle kunna hända. när det här beslutet ska upp i riksdagens kammare den 24 oktober 2013?
I riksdagen så misslyckades idag oppositionen.
Man ser att du småler lite. Du vet vart jag är på väg.
Jag tror jag är på väg mot när en av Sveriges mest ordentliga personer, nämligen Mikael Damberg, missade en riksdagsomröstning.
Kommer du ihåg vad du tänkte när de där röstsiffrorna kom in efter att ni hade tryckt på knapparna då?
Oj, vi vann. För det hade jag ju faktiskt inte planerat för att vi skulle.
I Expressen kan man läsa att spontant jubel utbröt i kammaren efter omröstningen. Sverigedemokraten Oscar Sjöstedt minns förvirringen.
Ja, jag var ute vid kammarfoajén, alltså precis utanför plenisalen. Och det var liksom, what?
Orsaken var att för många av oppositionens ledamöter var frånvarande jämfört med regeringssidans. Så regeringen vann dagens omröstning.
Och jag tror tjänstemännen har nog aldrig haft sån efterfrågan på protokoll från en votering. För då var i princip varje journalist och mer eller mindre varje riksdagsledamot utanför i korridoren och liksom... Är protokollet klart? Så man kunde liksom se, är det någon som har röstat fel? Eller vad fan är det som har hänt? Liksom?
Man visste inte om man skulle skratta eller gråta därför att Mikael Damberg är otroligt ordentlig. Och att just han av alla skulle missa en omröstning, det var väl det mest osannolika av allting som kunde hända.
Nu skrattar du lite, men det gjorde du inte då?
Nej, det är klart att jag inte gjorde då, men... Men jag tyckte också väldigt synd om Mikael just då.
Men Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg skulle få en chans att reparera sitt misstag.
Senare i höst kommer nämligen oppositionen att lägga ett förslag om att i efterhand stoppa ett beslut om att höja brytpunkten. Och det är den omröstningen som kommer att bli avgörande.
Ja, i riksdagen fortsatte dramat. Utomstående och namnkunniga experter kallades in för att bringa klarhet i reglerna. Men svaren blev inte entydiga. Några ställde sig bakom regeringen, andra oppositionen. I december var man sedan framme vid pudens kärna. Det skulle handla om majoriteter.
Och då kommer vi till finansutskottets betänkande nummer 16. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt.
Den moderata talmannen Per Westerberg hade först vägrat låta riksdagen rösta. Han hänvisade till en utredning som tydde på att ett eventuellt beslut kunde strida mot budgetlagen och riksdagsordningen. Frågan skickades till konstitutionsutskottet och där gjorde en majoritet av ledamöterna en annan bedömning. Samma majoritet med socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och sverigedemokrater som några månader tidigare i skatteutskottet tog de första stegen mot att stoppa den här delen i regeringens budget.
159 ja, 156 nej. Kammaren således biträtt utskottets förslag till beslut.
Regeringen förlorade striden om brytpunkten för statlig skatt.
Ja, det var ett bra beslut.
Ja, nu har det ju skett en historisk utbrytning då ur den budgetordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.
Den före detta talmannen Per Westerberg har tidigare när jag intervjuat honom konstaterat att en lärdom av hösten 2013 var att ingenting står över en majoritet i riksdagen. Även om riksdagsordningen är ett mellanting mellan lag och grundlag och det krävs en kvalificerad majoritet för att ändra i den, så är det en vanlig majoritet i riksdagen som bestämmer hur riksdagsordningen ska tolkas.
Sen kommer man ju till, som när det ställs på sin spets, att lag kan ju förändras av en riksdagsmajoritet. Det vill säga en tolkning av en grundlagsliknande lag som riksdagsordningen. Den tolkas av riksdagsmajoriteten med en rösts övervikt.
Det som återstår är enligt Per Westerberg och flera med honom ett sorts gentleman's agreement mellan partierna. En praxis som blir allt svagare för varje gång den utmanas. Och det har ju hänt åtskilliga gånger på senare år. Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna som idag är finanspolitisk talesperson, han drar snarlika slutsatser. Men han ser inte ett försvagat gentleman's agreement eller en urholkad praxis som ett problem. Eller som han säger, det är inte vår praxis.
Enda lärdomen, och det var jag försökt propsa på när jag har suttit i både en och två och tre parlamentariska kommittéer när man har utrett det här regelverket och så. Det är liksom att du måste söka stöd för din politik. Du måste se till att ha en majoritet bakom din politik. Du måste samla en majoritet för din budget. Därför att oavsett vad vi skriver för regelverk rent konstitutionellt så blir det en politisk konflikt. Så, ja, men vad ska du göra? Du påstår att jag bryter mot budgetlagen. Jaha, ska du skicka, vad ska du göra åt det? Liksom, majoriteten av riksdagen, det är vi som stiftar lagar. Så det kommer så att säga, du kan skriva vilket regelverk du vill egentligen. Saknar du majoritetsstöd för din politik, då kan du åka på stryk, rent ut sagt. Och det är det som är lärdom, och framförallt lärde man sig inte det förra mandatperioden, så måste man rimligen ha gjort den här mandatperioden.
Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraterna. Från moderat håll får jag höra om en annan lärdom efter striden 2013. Lärdomen kallas lex brytpunkt och betyder att det visat sig vara omöjligt att vinna en debatt om det bästa argumentet heter budgetregler och det finanspolitiska ramverket. Folk kommer varken förstå eller bry sig. En som mer än någon förkroppsligat denna lex brytpunkt måste vara Anna Kinberg Batra.
Ja, men så, det ligger lite i det. Jag ägnade ju då, kanske var det här en stor rot till tråkstämpeln jag själv fick med åren. Så där. Här satt jag som någon slags ordningsman i klassen, ofta i mörkblå eller svart dräkt, och försvarade ordning och reda och stabilitet och ramverket för de offentliga finanserna. Och vi slogs för det. Magdalena Andersson sa någon gång att vi slogs för det till sista blodsdroppen och försökte använda det som liksom, negativt. Jag tycker att det var rätt. Det var mitt jobb att se till att det funkar och få det att funka, och det behöver inte vara så kul jämt. Sån är jag som person lite grann, och det var min roll då. Men det ligger nog lite i, det blev ju inte Moderaternas bästa höst, och sen förlorade vi faktiskt valet efter.
Anna Kinberg Batra. Det har beskrivits som att dammluckorna öppnades hösten 2013. Och det stämmer att vi fått se fler skarpa konflikter runt budgeten. Som när SD röstade på Alliansens budget 2014 och den samlade oppositionens hot om misstroendeförklaringar om regeringen inte drog tillbaka skattehöjningar 2017. Trots att utredningar och kommittéer arbetat med budgetfrågan finns det kvar en osäkerhet och en oenighet in i nästa mandatperiod. Det finns ett citat från Magdalena Andersson, Aftonbladet, december 2013, precis vid brytpunktstridens kulmen. Citatet från oppositionspolitiken Magdalena Andersson har den här mandatperioden vänts mot finansministern Magdalena Andersson. Det lyder: när vi har haft socialdemokratiska minoritetsregeringar så har vi sett till så att vi har en majoritet för våra förslag i riksdagen. Vi har förankrat dem via samarbeten med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den här regeringen har totalt brutit mot den praxisen och lägger förslag som det inte finns en majoritet för. Det är tyvärr inte oppositionens uppgift att lotsa igenom budgetar.
Precis, och det som vi försökte göra efter valet 2014, om man påminner sig lite, var ju att Stefan Löfven sökte ju samarbete över blockgränsen, ville samarbeta med andra partier men fick ju kalla handen från alla de borgerliga partierna. Och då blev det den här regeringsbildningen och det samarbete som vi har idag. Och som vi också ett tydligt krav från de borgerliga partierna att vi skulle bilda regeringen med Miljöpartiet och sen ha ett budgetsamarbete med Vänsterpartiet. Så att vi har ju en så att säga, regeringskonstellation och ett budgetsamarbete som ju också är det krav som nu de borgerliga partierna hade för den här regeringsbildningen. Det tycker jag själv är en stor skillnad från Fredrik Reinfeldt som inte sökte blocköverskridande samarbete hösten 2010.
Magdalena Andersson, finansminister. Det här problemet kom ju tillbaka efter valet 2014 när SD fällde budgeten, och efter valet 2018 så talar allt för att det kommer finnas kvar det här problemet. Men det kommer sannolikt synas redan innan budgeten läggs hösten 2018. Maggie, var kommer man först märka problemet?
Ja, allra först så kommer det här troligtvis att synas redan när man ska välja talman, och det gör man när riksdagen har sitt upprop den 23 september. Vilket parti som får talmansposten, det är inte reglerat i lag, utan praxis har länge sett ut som så att det största partiet får den posten, och sen efter den borgerliga 90-talsregeringen så har det varit det största partiet i regeringskoalitionen som har haft posten. Nu så kan det ju vara så att när det är upprop i riksdagen i september då kanske vi inte vet vad vi har för regeringen nu. Det kanske inte finns någon regering på plats eller någon tydlig regeringsbildare. Det kan ju också finnas tre jämstora partier. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Moderaterna ligger ju i opinionsmätningarna idag.
Så att det inte blir naturligt att ett av dem först får frågan.
Precis, alltså det kan ju vara, talmannen ger ju sen i uppdrag till partiledare att liksom sondera och se om man kan bilda regering, om man har stöd för en regering. Och det kan han ge till flera på samma gång. Så det skulle han kunna ge till Kristersson och Löfven samtidigt till exempel, om de fortfarande är partiledare. Han skulle kunna ge det till Jimmy Åkesson om Sverigedemokraterna blir största parti. Det kommer bli en förhandlingsfråga troligen mellan partierna, vem som ska få talmansposten.
Mm. Men okej, okay, talmansvalet, det är liksom den första gången som de här majoriteterna kommer prövas. Vad är nästa steg då?
Men sen kommer det ju då en statsminister omröstning. Alltså talmannen kommer ju då, den nya talmannen kommer ju då föreslå en statsminister som ska accepteras av riksdagen. Och i Sverige så behöver du inte ha majoritet i riksdagen för att bli statsminister, utan det räcker med att man inte har en majoritet emot sig.
Men det här med negativ majoritet, det är ju sånt här som man får lite ont i huvudet av att tänka på. Det är lite krångligt.
Men det innebär egentligen så här, om talmannen säger så här, jag föreslår Ulf Kristersson som ny statsminister. Så länge inte mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar emot honom aktivt. Säg att alla borgerliga partier röstar för och de andra lägger ner sina röster. Ja, då är han vald. Men sen ska han ju få igenom sin politik i riksdagen, och då blir det ju genast svårare.
Ja, till exempel vid budgeten då.
Till exempel vid budgeten.
Det finns ju väldigt många beslut som kommer bli spännande. Så att det finns ju verkligen material för nya program.
Verkligen, och jag tror att liksom Sveriges medborgare kommer ju få en bra statsvetenskaplig grundkurs efter nästa val. Det här var Besluten som format Sverige. Striden om brytpunkten. Alla våra poddar om politik finns i appen SR Play. Sök bara på Besluten som format Sverige.
Vi som gör programmet är Erik Hedtjärn och Maggie Strömberg.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio.